Nu blir det intressant och spännande eftersom nästa person i intervjuserien är Patrik Patadegerman. Patrik är en upptäcktsresande som bland annat besökt Amazonas regnskogar och Antarktis. Och tillsammans med Patrik diskuterar vi bland annat det här.
Jag har stått några gånger riktigt nära en isbjörn, 4-5 meter från en isbjörn, och det där utan något stängsel där emellan. Men det här, så gick jag la mig framför mig den här björnen, och det var inte riktigt bra, för då blev jag tydligen en sel.
Oj.
Och det där, och då började den komma. Så jag hoppade upp och alla satt upp sina händer och skrek. Så när jag hoppade upp så steg jag ett steg bakåt och snubblade på min kameraväska, så jag föll på rumpan. Så kom det en haj som tyckte om mina fenor. Och kom och gnafsa lite på dem. Och då jag märkte inte någonting, jag bara fotade under vattnet tills jag märkte att det är en ganska stor haj bakom mig. Men vi har nog tänkt att det skulle vara ganska häftigt att namnge. Till exempel då när Trump valdes, så då hade vi nog bra idé att åka alltså till djungeln och hitta någon orange, liksom riktigt elak ödla som äter upp sina barn och namnge det till något Trumpus någonting. Men det här, det blev nog inte riktigt av. Guli, guli, guli. Det skulle vara en sån här guli, guli, guli. Ja, det skulle vara en sådan röst.
Hej på dig, Patrik. Eller Pata kanske man ska säga. Hur är läget med dig?
Hej Johannes. Jag lägger riktigt bra, även om jag inte kan resa utomlands någonstans till Grönland eller Antarktis och sitta hemma i Mungsnäs. Men annars är det nog riktigt bra.
Det här corona har ju påverkat alla på olika sätt, och om du förstår allting rätt så har det påverkat dig på det viset att alla de här resorna och äventyren som du ska på, så de är lite lapp på luckan på det nu för tillfället.
Du har alldeles rätt i det. Jag har 11 resor som vi planerar vid den här skeden, men vi har inte kommit ännu så långt som bara till Lappland. Men däremot har det hänt en ganska jänna sak. Att nu när vi inte kan resa någonstans så känns det ganska liksom häftigt att åka också liksom här i Finland. Nu var jag i västra Finland här just och filmade lite, och nu åker vi igen upp till Lappland, och då kan man kanske se sitt eget land med lite nya ögon.
Ja, det brukar väl lätt bli på det viset. Man är ganska dålig att resa och upptäcka sitt eget land. Du har börjat se på Finland med andra ögon.
No, absolut, ja. Det finns inga andra möjligheter sådär. Men att det är inte något dåligt, det är inte alls något dåligt. Och riktigt de här närmaste skogarna känner jag bra till, men inte liksom, du har jag varit mycket kring i Finland, men och säkert 30-tal gånger, kanske närmare 50-tal gånger uppe i Lappland. Men det finns så stora områden där som jag inte har sett ännu, så det är ganska gärna nog.
Ja, men ser du, fint så. Men nu är det ju på det viset att många säkerligen funderar, även jag, hur blev du en upptäcktsresande? Hur blir man en upptäcktsresande?
Ja, det här började nog från egentligen lång tid sedan i scoutingen. Och då började jag introducera till hur det att vara ute i skogen. Det tyckte jag liksom passade mig ganska bra. Och sen så blev det lite större och större de här resorna hela tiden. Vid något skede så blev de så pass stora att de tog så mycket tid att planera, att fixa pengar för det. Så det fanns inte egentligen någon annan möjlighet att välja då, att jobba med det vad jag studerar, eller sen så blir jag då en upptäcktsresande och samla pengar då liksom och bara öva för de sakerna. Och då gjorde jag beslutet vid något sätt att bam, det blir det.
Ah, men vad skönt ändå att du höll på med båda allt för länge, utan du faktiskt tog helt enkelt det valet och blev då en upptäcktsresande. Men så är det snabbt också, nämn några sådana väldigt spännande intressanta ställen som du har besökt.
Oj då, ja, jag har räknat 47 gånger upp i Arktis. Så det här på olika expeditioner i Grönland, Spetsbergen, Alaska, sen 7 gånger ner till Antarktis och sen till olika djunglar och öar. Men det var jag kan säga direkt att Antarktis är nog en jätteintressant plats. Det är världens kallaste plats, det är världens blåsigaste, världens torraste kontinent. Det är också världens högsta procentuellt kontinent. Så den är liksom så pass extrem på alla vis. Och sen så är den visuellt också otroligt vacker. Såklart är det ju lite kallt kan det vara någon gång, men att det är nog en extra plats. Men sen kan man ju ta vilken djungel som helst, det finns så många kribbel och kräk där att det finns nog mycket att titta på.
Ja, så är det högst antagligen. Nåja, Pata, där vi ska ta och fortsätta nu med frågorna som du har fått in. De borde vara 12 till antalet eftersom några personer har dubbelfrågor till dig, och vi börjar helt enkelt med Hanna Lagerström. Hennes första fråga lyder på följande sätt.
Vad har du lärt dig om dig själv genom alla äventyr och resor?
Det kan jag svara på ganska direkt. Jag har nog lärt mig att allt inte går så pass kvickt. Jag ville ha allting kvickt och nu och direkt. Men det har lärt mig att bara ha tålamod. Jag är jag är nyfiken. Och den här nyfikenheten gör nog att det kan bli något problem liksom, jag är för nyfiken. Hur ser det ut på någon plats? Sen ska jag dit direkt. Men det här tålamod, det är en sak. Och en annan sak som jag lärt mig är att inte ge upp, även om man får en massa nej hela tiden. Så jag märkte att ett nej inte betyder nej överhuvudtaget. Utan man måste fråga ungefär 8 gånger. Mm. Så nu går det vidare vid något skede. Lite från olika vinklar och olika människor och så vidare. Så det är en sak att aldrig ge upp, även om du hör en massa nej.
Just det. Det är ju säkerligen bra tips, för det kan jag tänka mig att många tänker att man får nej från en person. Säg på en arbetsplats, så tänker man okej. Det är kört, men att man ska väl kanske ta bredda på lite och fråga någon annan.
Nå jo, att om någon säger nej av det, så är det lite invitationen, du börjar man dansa. Man behöver inte vara elak eller otäck, utan man måste vara mycket diplomatisk och mycket vänlig och empatisk, men ja. Aldrig jobb.
Just det, och dans tycker ju alla om.
Jo.
Hör vi ta nästa fråga av Hanna Lagerström. Den låter på följande sätt, en väldigt intressant fråga, tycker jag.
Vilken är den farligaste situationen som du har befunnit dig i?
Jag får den här frågan ganska ofta. Och det är nog sällan någonting som naturen ska vi säga ger åt det. Ska vi säga att det är kallt väder, det blir en storm. Och då säger nog naturen ganska bra till i förväg. Om du tittar på din barometer eller någonting, den stilen att molnerna stiger och så vidare. Då blir det storm, så det är bra att ta sig ner till tältet eller gå och gömma sig någonstans. Och djur är också att om det finns farliga djur, såklart så om du är i djungeln så finns det liksom då, du måste bara veta hur det går till. Att skorpioner och spindlar, de gömmer sig. Att om du lämnar din ryggsäck öppen så kan det hända att den hoppar in en spindel i den. Och sen nästa gång sätter in dina händer i den här ryggsäcken så biter den dig. Mm. Och skorpioner är samma sak, att de gömmer sig. Hur du liksom rör dig i en djungel också till fråga om ormar till exempel, att du inte biter det. Men ofta så sticker nog djurna iväg, om du inte tränger in den då liksom i någon knut. Mm. Såklart så är det också isbjörnen och ett annat kapitel, att du är nog riktigt mat i deras ögon, så det här, då måste man nog se upp. Men okej, jag har stått några gånger riktigt nära en isbjörn, 4-5 meter från en isbjörn, och det där utan något stängsel däremellan. Så då måste man bara göra det på rätt sätt. Men de farligaste situationerna har nog varit med människor. Vi är så pass smarta vi människor att om jag säger att ser du Johanne, du har en jättefin klocka på handen. Så nu om jag skjuter dig och tar din klocka och säljer den, så får jag liksom lön för ett halvt år framåt. Mm. Så det här, vi är så pass smarta vi människor att där har de mesta problemen kommit, att någon vill ha någonting av dig på någon resa.
Just det, på det viset. Men det där med isbjörnar, du stod 4-5 meter ifrån, vad är det rätta sättet? Vad gör man då? Inte för att någon någonsin av oss kommer säkert att vara i en sån situation, men jag är intresserad av att veta, vad gör man?
Nå, det här, för det första så kommer den här isbjörnen, att den är ganska smart. Så den kommer nog nära dig vid något skede, men det är kanske du som borde gå nära den istället. Den går runt i ett läge kanske i 3 dagar, och sen kan det hända att den vågar sig in. Så den är ganska försiktig av sig. Så den har jättebra luktsinne. Så man måste på något sätt kunna liksom lite rodda bort det med det här luktsinne. Så att om den blåser, om du har liksom vinden i ansiktet och björnar framför dig, så då kan den inte dofta dig lika bra. Mm. Och sen om du är, ska vi säga, 4 eller 5 personer i en grupp som går närmare den, så då känner den 4 eller 5 olika dofter. Och då vet den inte riktigt vad är det här. Och sen också när du håller dig, ska vi säga, riktigt det här tätt tillsammans i en grupp, så ser du ut som ett stort djur. Så det vet inte riktigt vad du är för ett djur. Och då vågar den inte heller liksom komma på, eftersom den inte vet hur farlig du är. Och den vågar inte heller vända ryggen mot dig. Så då blir det en situation där den inte vågar sticka iväg, och den vågar inte heller komma på. Och samtidigt ser du till att solen också är i dens ögon, så det inte riktigt ser dig heller bra, så du måste hålla ögonen fast. Så där har du en ganska bra situation för att komma nära den. Men det finns ju alltid en risk att det är en ung björn som inte riktigt känner till den här grejen, så du måste veta ungefär hur gammal den här björnen är, att en äldre björn är bättre nog. Men överlag så då är det nog bra att ha någon för säkerhets skull med ett vapen också där, eller högst 2 ska vi säga, eller kanske till och med 2 som vet vad de gör. Så när vi har haft sådana här situationer, så har vi haft också ett par inuiter med som känner till de här björnen jättebra.
Aj, se du, vad intressant alltså, men nu var ganska mycket, du ska nog ha koll på din checkbook där alltså, med solen i ögonen och stå som en klump tillsammans och så vidare, så att ja, spännande, intressant svar.
Det här, det hände ju en lite rolig sak där samtidigt. Jag tänkte jag skulle ha en bild underifrån, att jag skulle få då björnen i förgrunden och bakgrunden skulle vara så här blå då, fin, ska vi säga, det var lite berg där bakom och sen en blå himmel. Men det här, så gick jag la mig framför mig den här björnen och det var inte riktigt bra, för då blev jag tydligen en sel.
Oj.
Och det där, och då började den komma. Så jag hoppade upp och alla satt upp sina händer och skrek och det där, och så när jag hoppade upp så steg jag ett steg bakåt och snubblade på min kameraväska, så jag föll på rumpan och låg där på rygg sedan och hoppade upp på nytt igen. Och då när liksom alla då liksom samtidigt satt upp sina händer och gjorde sig stora, så då hockade att det här är inte riktigt bra. Då tog den en steg tillbaka, men det kom ganska nära vid det sedan. Ja.
Men herre, du måste ju bli livrädd.
Ja, jag var nog livrädd. Ja. Det var ganska gärna, för att vi stod där och tog 1,5 timme. Tog vi närmare 5000 fotografier av den här björnen.
Oj.
Och det här, och sen så orkar vi inte mer hålla i våra kameror. Alltså om du står 1,5 timme med en kamera som har en ganska lång lins på ändå, så det blir ganska tungt.
Mm.
Och det här, och nu så beslutade att okej, okay, att nu går vi hem. Men så undrar jag, hur ska vi liksom, här står vi bredvid en björn, så frågar den här genuiten, vad ska vi göra? Så sa han att titta ner lite på det här som ni inte skulle bry er överhuvudtaget. Och det gjorde vi, och då märkte ni att jaha, att vi är ointresserade nu av den, och så gick den iväg. Och så tänkte jag att bra, nu får vi till tältet och håller en fest. No, vi hade en whiskyflaska som vi skulle öppna. Vi öppnade den, alla tog en klunk och alla somnade istället. Så det var, vi var nog ganska trött.
Men vad sjukt intressant story alltså.
Ja, så kan det gå.
Intressant alltså. Oj. Nu ja, då vi ska gå vidare till nästa fråga. Då har vi det här, Hans Martin som hade frågat till dig, och den lyder på följande sätt.
Har du någonsin tänkt varför gav man mig in på detta?
Jo, Hans, jag har nog tänkt på det. Och i synnerhet när någon kompis har dött uppe i bergen. Ingenting har hänt på våra expeditioner. På deras egna expeditioner har jag 7 stycken kompisar som då har egentligen dött allesammans. Nå, en på Grönland och resten i Himalaya.
Mm.
Och det råkade sig så ett år då under 3 månaders tid så dog det 3 stycken kompisar. Då funderar jag nog många bara på att vad har jag gett mig in på? Är det här vettigt överhuvudtaget? Och har varit nära på att sluta med de här grejerna. Men sen så har jag tittat på egna track recorden då liksom, att ingenting har hänt nu på liksom närmare 60 resor. Vi har sytt lite händer och sånt här i baslägret, men that's it. Så att ingenting, desto värre har hänt. Men däremot så övar vi också en massa för att det inte ska hända någonting.
Mm.
Så att då har jag nog gjort beslutet att om jag kan hålla det här i schack, så då kan jag nog fortsätta.
Men just det du sa, att jag beklagar för det första att det är många av dina vänner som har gått bort på olika resor och upptäcktsresor. Men det kommer inte då en sån där att, alltså var du nära att ge upp då och tänka att nej, nu måste jag ha slut med det här. För att hej, ju, de resor du är ut på, det du gör sett till bergsklättringen också, det är ju farligt.
Det är farligt, ja. Och det där, och därför så måste du nog kunna hantera de här riskerna. Och vi har ett ganska omfattande riskhanteringssystem innan vi åker iväg. Som jag lärde mig av NASA långt tid, för 20 år sedan. Att hur du kan på något sätt hantera de här riskerna innan du åker iväg. Att veta att är det för farligt för dig att åka iväg. Mm. Att hur mycket kunskap har du? Och det här, och då så tar jag egentligen med den modellen vi har använt en 15% risk, att jag inte riktigt vet vad jag gör i vissa situationer. Och den risken är alltid större än 15% om du åker till Himalaya till exempel.
Mm.
Så jag åker inte till Himalaya och klättrar berg mer.
Ah, ser du, just det. Okej.
Ja.
No, tusen tack för det svaret. Vi ska gå vidare till nästa fråga. Då har vi Jonas Bergqvist som har en fråga. Och det här är också en jätteintressant fråga. Den lyder på följande sätt.
Vad är det vackraste du sett och var var det?
Oj. Om jag direkt säger vad jag kom på att tänka på, var det när jag såg min fru första gången och mina barn första gången.
Oj, vad fint.
Det var liksom, det var riktigt sant det här, det är inte något klisché, men det var så när jag såg det liksom min fru första gången, ja, jag måste nu medge med det också. Att första gången jag såg min fru då, Så det stämde inte. Nej, det stämmer inte, för då var jag 13 år gammal på ett scoutläger. Och hon bara hängde efter mig när vi var liksom och gå ut på en vandring. Och jag var helt trött på att det hände några flickor efter här nu, eller en flicka. Då sa jag att kompis, nu sätter vi lite mer gas på så vi lämnar henne. Och det där, och, men hon orkar gå. Då hockade jag att oha, det var lite tuffare brud. Sen ett par år senare, när jag var 15 år, så hockade jag att, sig att hon var ganska snygg, den här bruden. Och så blev det sen så det blev efter det. Men det här, det var då en vacker syn när jag märkte det såklart. Och sen såklart barnen när de kom ut så nu såg de, det var nog hurliga. Att det var vackert men samtidigt var det skrämmande. Men sen, om man tänker då, som kanske Jonas tänker på, att en plats eller någonting sånt som jag har sett. Så en plats kommer jag mycket väl ihåg och det är Queen Maudland i norra delen, eller ska vi säga övre delen av Antarktis. Finns det en stort område som heter Queen Maudland eller Dronning Maudland. Och där finns sådana här 1000 meters spikraka bergsväggar som kommer upp ur en is som är 2 kilometer tjock. Och det ser ut som tänder som sticker upp. Det är sådana här pyramider. Du kan någon liksom luta ut. Luta liksom, så det blir sådana överhängande delar. Det är helt otroligt vackert. Ja. Så när vi såg de här bergen med något skede så det var ganska så instantligt att vi sa ingenting på en timme. Vi bara satt oss ner. Bam! Och sen tittar vi på de här grejerna liksom en timme. Och det har hänt flera gånger på expeditionen att hela porukan bara stannar upp och sitter sig ner. Och wow, att hur fint det är. Det har också en gång hänt under en tävling, en Eravalus-tävling, finsk mästerskap som var uppe i Lappland. Och det var en morgon och vi sprang omkring och det här skulle hitta nästa kontroll. Och mitt i allt, och då liksom, du är en tid, du springer mot tiden. Och så mitt i allt så var det helt som en reklam ungefär, en ölreklam ska vi säga från Lappland. Ska inte säga vilken öl det är, men i varje fall så var det dis och solen gick upp och det var så vackert. Hela alla, det var kanske 15 stycken lag som bara stannade upp. Och så tittade vi på det ungefär en minut, så märkte vi att vi har en tävling och så stack vi iväg. Så nej, det var vackert.
Aj, ser du, otroligt. Men ja. Det är ju förstås någonting som alla kan uppleva. Antarktis är väldigt svårare för gemene man att besöka. Men om du skulle, har du någon sån här tips på någonting här i närheten av oss som inte som, eller någonstans någonting som du har sett och besökt som till exempel jag nu efter den intervjun sägs kunna hoppa in i en bil och hoppa på ett flyg och kunna besöka. Som är en sådan plats som du har sett som är otroligt vacker.
Absolut. Det finns flera sådana platser, bland annat i Nooks, som är här i Esbo, i södra Finland. Och det här, men att, jag tror att man tar ingen skillnad vilken park man tar. Men om man går ut på morgonen när disen ännu finns kvar och solen stiger upp. Och när det är riktigt lugnt så det här, det är nog vackert, ingen skillnad var det. Att såklart om det regnar och öser och sådant här så det är inte så trevligt, men om det är en klar dag. Och lite kallare på hösten. Så wow, det är vackert.
Ja, men ser du. Fint så. Ja. Fint så. Tack för det svaret. Vi ska gå vidare till nästa fråga. Då kommer det en lite annorlunda fråga om vi säger så. Märta Westerlund har en fråga till dig och den lyder på följande sätt.
Hej Patrik. Vilken röst använder du då du krafsar en 8 veckor gammal hundvalp?
Vilken röst? Fråga Märta, vilken röst?
Ja, vilken röst?
Vi ska se om det här ska vara en gulli gulli gulli. Det ska vara en sån här gulli gulli gulli. Ja, det skulle vara en sådan röst. Ja, lite högre pitch på den här grejen tror jag det skulle vara.
Ja, exakt. Ja, nu är det ju han den rösten man själv använder också. Med en liten söt valp, en liten sån här en kattunge. Så nu är det ju någon sån där gulli gulli-aktigt håll som du precis
ja,
sa den.
Ja, sån här vet du, lite, oj, så söt. Ja, det är det som man skulle tala om ett litet barn.
Ja.
En söt baby.
Briljant.
Ja, gärna fråga Märta.
Ja, briljant svar också, bra fråga. Vi tar till nästa Thomas Sörlunds fråga. Den lyder på följande sätt.
Vad är det konstigaste du har ätit?
Okej, Thomas. Nå ja. Du har säkert som kulstötare ätit det ena med det tredje, mycket energi i varje fall. Men det här, det konstigaste jag heter, jag heter en massa lustiga saker och då kan man först tänka på att någonstans ute i djungeln något sådana här kokoslarver som vi har skrodat och det här och de är egentligen helt okej, de är lite sega men smakar kokos. Men kanske den lustigaste dieten vi har haft och nu om jag tänker på energimässigt är att vi har gjort sådana här smörsoppor på Antarktis. Det går 4 gånger mer energi på Antarktis än när du klättrar berg där än vad det går här hemma i Finland. Och 9 000-11 000 kilokalorier under ett dygn. Och då om du går till en hamburgarestaurang och äter fast 2 stycken eller tre stycken stora dubbelhamburgare. Och jag är så pass mätt att jag inte riktigt vet vad jag heter mera. Mm. Så på Antarktis borde jag äta 12 stycken sådana.
Ja,
och det går ju inte in i din mage på det. Så då måste du äta sånt som har mycket energi. Och då har fett ganska mycket, eller jättemycket energi. Så då brukar vi dona en smörsoppa som är 400 gram smör, 2-3 deciliter olivolja, 2 deciliter vatten och sen lite pasta på, så får du lite kolhydrater samtidigt. Så dricker du den här smörsoppan. Och det här låter lite äckligt, men det kan jag ge mig attan på att varenda stenkotte som lyssnar på det här, och ni ska sitta bredvid mig i tältet, så ni ska också dricka den här smöret. Det ska smaka ett otroligt gott. Och så ska vi äta smörbitar ur den här smörpaketet, och man sätter cheddarost på och smakar smör ännu bättre.
Ja, jag ser du. Nu är det på det viset att man tager vad man haver om man är på sådana ställen.
Absolut, och det här är nog mycket väl uträknat, att så här mycket energi måste få i oss. Däremot att äta så pass mycket smör är inte kanske riktigt bra. Så att jag kom bort från en resa en gång och sa min läkare att du är i bra shape, men att din kolesterolhalt är jättehög, att vad har du gjort?
Ja.
Och sa att du åt smörsoppa. Så sa han att det är inte riktigt bra det, vet du. Så sa jag att vad ska vi då äta för att få energi? Så sa han att drick rypsolja, att det är bra. Okej? Okay? Ja. Och så drack vi då en halv liter rypsolja per dag, och det här det slank nog ner ganska bra, men det slank ut också ganska bra. Så, det här. Så då måste man se till att äta liksom, ha vitaminerna OK och liksom alla andra saker OK, så att det hålls i magen på det och kan använda den här energin.
Jo,
så,
ja.
Så fungerar vi nu för tiden.
Just det, okej. Okay. Tusen tack för det svaret. Vi går vidare till Fredrik Furus frågor där också. Den första frågan lyder på följande sätt.
Spännande alltså, som upptäcktsresande, vad skulle du helst vilja upptäcka och varför? 1. En ny djurart. 2. Det försvunna Atlantis. Eller 3. Tecken på utomjordiskt liv.
Oj då, tecken på utomjordiskt liv låter ju ganska häftigt.
Mm-hmm.
Så att det här Atlantis, inte kanske riktigt Atlantis, det är lite old school. Men att en ny djurart är ju nog helt okej. Okay. Och vi har hittat djur som inte har tidigare liksom, ska vi säga, upptäckt. Vi har skickat dem till London, till deras universitet, och de säger alltid att ja, inte vet nu riktigt vad det här är. De har inte sett det här djuret, men det hör till den och den arten högst antagligen.
Just det.
Och det där. Och sen så en gång i djungeln i den här i Kalimantan, som då liksom Borneoön, så hittade vi vi fiskade liksom för hand. Att ena ligger på ena sidan floden och andra lyser med lampa från andra sidan. Vi sätter ner händerna i vattnet, helt liksom vid vattenranden. Och sen kan man se då en fisk, man ser inte den om man ser ligga där, man sätter bara ner händerna i vattnet så att man inte kan störa den. Och sen får du tag i fisken och drar upp den. Så det här sysslar vi med, och det där och att fiska då bara med händerna. Men sen har jag satt ner händerna på en plats som inte kom det långt. Det skulle kunna vara lite på en meters gul orm ut mellan mina händer. Och jag drog upp mina händer och blev lite skrämd. Men sen så började jag följa efter den. Jag sprang omkring efter den och filmade den lite och fotade den. Den var helt gul utan ens ögon. Ögonen var svarta. Och sen tog det ett par år, så var det National Geographic och deras forskare var till exakt samma plats, samma destination, och hittade en gul orm som de kallar för Kapuas River Snake. Att om vi skulle då ha veta att det var exakt samma orm, så skulle vi kunna ge namn om ett orm åt en orm. Men det här, det visste vi inte.
Ah, ser du, okej.
Okay. Ja, ganska häftigt. Men att hej, hitta, vet du, ja, något levande ute i rymden skulle man ska häftigt nog. Men så det tar nog priset nummer ett.
Men då, om du nu skulle hitta någonting, alltså du sa att ni har skickat vidare nog olika, det är säkerligen mindre insekter som lät lite så, ja. Att det skulle vara som sånt ni har skickat. Ni har inte fått namnge någonting själv då, inte, utan hur är det?
Nej, utan de skulle måste studeras liksom mer noggrant, att veta exakt att det inte finns några liknande arter. Och jag tror nog att då behöver man någon en biolog med för att veta exakt, och en biolog som är bra på just det område du är i. Men att det här, vi har inte fått namnge någonting. Vi har nog tänkt att det skulle vara ganska häftigt att namnge. Till exempel då när Trump valdes, då hade vi nog bra idé att åka till djungeln och hitta några orange, liksom riktigt elak ödla som äter upp sina barn och namnger det till något trumpus någonting. Men det här, det blir nog inte riktigt av.
Det skulle vara en intressant expedition. Ja. No, okej, okay, vi tar Fredrik Furus andra fråga. Den lider på följande sätt.
Vad är den mest absurda situation du har varit med om under dina äventyr?
Okej, okay. Absurda. Det här intressanta ljusfenomen. Ja, en gång var det nog, jag tror jag höll på att bli dorka. Att vi skidade med en kompis på Antarktis. Och det där, och vi skulle skida ungefär en 140 kilometer. Det var så tungt och den skidade liksom, det är ganska enformigt. Och mitt att hörde jag liksom två stycken personer som talade. Och jag kunde höra ord, jag visste inte exakt liksom vad de talade om, men jag hörde att liksom det var någon som talade.
Ja.
Och då började jag undra, att månne jag håller på att bli liksom lite dum i huvudet, eller liksom lite galen. Att det här, att jag vågade inte riktigt säga det att kompisen först då. Sen måste jag ändå säga det, att hör du, att Pekka, att, ja, det här, jag tror jag liksom håller på att bli galen. Jag hörde någon som talade. Och sa han att du också. Så tänkte jag att sova jag, eller liksom, vad är det här? Han hörde två stycken personer som talade. Och vi har inte riktigt fått svar på det ännu, vad det var för närmaste expeditionen var på ungefär en 50 kilometers håll från oss. Och jag har hört att på sådana vida områden kan ljudvågor då liksom ta sig ganska långt. Men 50 kilometer vet jag inte riktigt. Och det fanns definitivt ingen liksom så här expedition i närheten. Och vi hörde det båda. Så det var lite lustigt och absurt och det där. Och sen har vi sett olika massa ljusfenomen som alltid kan förklaras på något sätt. Men en gång så är tre stycken solar som var under mig. Jag stoppade på en bergstopp och tittade neråt. Det där var tre stycken solar i rad. Jag till och med video på den här grejen. Det här, och vi står länge och tittar på den här ljusfenomenen. Som tydligen är att det är en massa små iskristaller uppe i luften som flyger omkring. Men varför det speglades i tre olika sådana riktigt, riktigt starka solar så vet jag nu inte riktigt hur det går till.
Mm. Intressant.
Men sen finns det den kanske absurda situationer den här, men vad skulle det mer för absurda situationer som har hänt att det här, det var en gumma som blev galen på att tobaken tog slut och höll på att bli under ett flygplan och sen när vi liksom bara plockade bort henne därifrån så började hon bita en kompis och så satt vi oss på henne för att hon ska hållas ner att hon inte springer under den här flygplanen. När flygplanen landade precis den sekunden så exploderade ett spritkök i tältet, kom det sådana 3 meters lågor rakt upp genom tältet och allt, sådana, allt hände på ungefär 2 sekunder, så det, här, det var lite absurt det också. Ja.
Okej, låter ju synnerligen absurt. Ja, en till väldigt, väldigt intressant historia. Oj. Hörru, vi går vidare till nästa fråga. Vi har Linda Sällström som har en sådan fråga som kanske inte alls är lik de här andra, den heller inte. Den lyder på följande sätt.
Vem skulle du helst vara? Mumipappan, Jakob Dundersägg eller Pippi Långströms pappa?
Men nu skulle jag vara Pippi Långströms pappa. Ja, det här, det tror jag nog. Inte riktigt Mumipappa, nej. Jag är Pippi Långströms pappa eftersom jag tycker om att vara på olika öde öar.
Mm.
Och det där, och jag har besökt en hel del i Tahiti och Tonga och Fiji och Palau. Och de är så fina platser. Att jag har nog några gånger, till exempel då någon för 20 år sedan sa att min fru att var vi sticker ifrån och hittar ett paradis.
Mm.
Och sen så blir vi kvar där. Lite kanske som då Pippis pappa.
Mm.
Och det där, och jag hittade en liten bild av en atoll som heter Tikehau som finns ute i Tahitis, en av Tuamotus skärgård. Och så stack vi det iväg. Och vi ville söka efter paradiset på det här jordklotet och kanske bli kvar där. Men det var en fin plats, men inte var det ett riktigt paradis ändå. De här vita beacherna, men inte ens små sådana här, ska vi säga, nagelstorleks korallbitar. Så man kunde inte gå barfota där och det var inte så kiva, men det så fint ut. Fast det är en massa hajar och man måste hela tiden följa med vad man gör. Och ganska mycket sådana här kräk som flög omkring som beten och så vidare. Så det var inte riktigt ett paradis. Och då märkte vi nog att paradiset finns nog mellan öronen där var du är. Att alla platser har sina egna problem. Så det är nog bara att hitta paradiset här inom huvudet på sig själv.
Aj, ser du. Det var ett fint svar det faktiskt. Intressant. Det här, vi går vidare från Linda Sällströms fråga. Då tar vi Susanne Marins fråga och den lyder på följande sätt.
Har du haft någon riktigt skrämmande upplevelse under vattnet? I så fall, vad var det som hände?
Under vattnet? Ja! Det här, det har jag nog haft. Då har jag inte varit riktigt van med hajar ännu under vattnet. Så kom det en haj som tyckte om mina fenor. Och kom och gnafsade lite på dem. Och då jag märkte inte någonting. Jag bara fota under vattnet. Tills jag märkte att det är en ganska stor haj bakom mig. Som jag vet inte, ville de bara lite, hajarna kommer ju sällan på då. Men det var liksom gärna nog att märka, så jag swooshade jag bort den där hajen därifrån. Så det var en intressant sak. Och en annan plats var också, det var på Palau när vi dök in i en sån här en grotta för att komma in i en lagun. Och det här, vi visste om att det finns en saltvattenkrokodil inne i den här lagunen. Mm. Och det där, och sen så skulle vi simma över den här lagunen och vi snorklade över den och det där och försökte hitta den. Och sen så råkade min fru bli lite bakom mig så jag såg inte henne riktigt. Och min fot tog i någonting. Och då blev jag nog skrämd att jag talade till den här krokodilen, men det var ju bara min fru så det var helt okej.
Säker?
Det var säker, ja. Ja.
Vad var det för någon haj som var och nafsade på dig? Var det någon som skulle kunna mitt i allt bita av dig foten?
Ja, det var inte en hammerhead eller en sån här en tiger shark som skulle ha möjligtvis kunna bita. Men att de här hajarna liksom är ändå sådana att om det finns, ska vi säga att om du harpunerar under vattnet och håller liksom den här fisken i handen så kan det hända att den kommer att bita handen av dig eller någon finger av dig. Mm. Och vi var då liksom att fota och harpunera under vattnet. Så det fanns blod i vattnet och det kan högst på grund av det här blodet så kom den hajen dit. Nu vet jag inte exakt vilken varför det var. Det finns en massa olika sorter men det var ungefär en 2,5 meter lång.
Ja, ser du. Jag med min hajfobi skulle ha varit väldigt rädd där under vattnet om vi säger så. Vi tar nästa fråga. Vi tar då en fråga av Tage Rönnqvist och den lyder på följande sätt.
Tage Rönnqvist här. Hej Pata Degerman. Vad ångrar du?
Jag ångrar att jag inte började tidigare med de här resorna. Jag tycker att jag började med dem nog, när vad ska jag kunna vara, kanske 25-30 år däremellan. Men att kanske lite våga kvickare hoppa in på den här grejen. För nu märker jag att det finns så mycket att göra och det är så pass intressant. Mm. Att jag kommer inte att hinna till alla destinationer jag vill. Så att om jag ska, då börjar jag kanske 10 år tidigare skulle jag hunnit lite mera. Men däremot, Tage, så under de 10 åren så lärde jag mig en massa andra saker som kan ha hjälpt nu mitt arbete eller mitt liv. Mm. Så att det här, det kanske inte ändå riktigt stämmer det vad jag säger, men det är något tänkt att det ska vara häftigt att kunna, jag har haft lite mer tid ska vi säga.
Men då skulle jag i princip ha varit nästan 15 år, nog ganska vågat och ganska ja, vågat om du redan i 15-årsåldern skulle ha gett ut på sådana äventyr.
Ja, jag känner några som har börjat mycket tidigt. Och det här, och de är nu i en 25-30 år ungefär. Och de har sett och gjort en hel del. Mm. Att det här, men som sagt, då ska jag gå lite miste om också studietiden. Och var jag nog. Jag studerar på Konstindustriella högskolan. Industriella formgivning. Och det där så måste vi nog hela tiden använda hjärnan. Och där lärde jag mig lite ett tankesätt som jag nog har använt en hel del nu under den här karriären, ska jag säga.
Nåja, men då tar vi faktiskt den sista frågan. Den sista frågan kom in av Janne Hyöty och den lyder på följande sätt.
Om du kunde åka till något ställe tillbaka i historien, vart skulle det vara?
Okej, det här, jag skulle nog åka på 60-70-talet till Yosemite. Mm. Var de här högsta bergsväggarna fanns och den här kulturen för sån här big wall climbing någon tid när de kom till. Så det är en plats, men eller en tid jag skulle ha vilja liksom uppleva och se. Mm. Men däremot så skulle det inte vara så dåligt dorka och se heller liksom lite så här dinosaurier, så jag skulle gärna kunna åka liksom någon miljon tillbaka i tiden. Så det skulle vara ganska häftigt. Och det skulle jag nog också liksom vilja se hur naturen såg ut, hur de här stora djuren såg ut vid det skedet. Mm. Och inte skulle det vara heller så dåligt att åka någonstans till vilda västern, det skulle vara ganska häftigt det också. Mm. Men om jag får välja någon av dem Så nu skulle det kanske ändå bli då de här dinosaurierna, tror jag.
Nej, jag tror att det är väldigt många som ska vara intresserade av att se dem nog. Håller jag helt och hållet med dem. Okej, intressant. Intressanta frågor och väldigt, väldigt intressanta svar. Men hörru, jag har en personlig fråga till dig också. Vi har snackat mycket om upptäcktsresande och du är ju en upptäcktsresande och många kollegor och vänner som är det. Men har du haft någon sådan upptäcktsresande som har varit din inspiration? Jag menar, du har väl säkerligen läst böcker om andra upptäcktsresande och sett att någon har upptäckt det stället och gjort den grejen och så vidare. Så har du haft någon specifik upptäcktsresande som har varit som inspiration för dig i ditt arbete?
Ja, Tor Heyerdahl. Och det där, och det var första boken jag läste om min upptäcktsresande. Och det här, jag vet inte vad det var, RA2-boken eller vad det kom till. Jag tror det var RA. Och där så såg jag kunde inte läsa dem, jag tittade på bilderna. Och då såg jag att de hade släpat upp flera stora hajar på den här flotten för hand. Och sen när morsan och farsan berättade att att de släpat upp den för hand dit. Så det var liksom verkligen häftigt, tyckte jag. Att hur kan man släpa upp en stor haj för hand, att ta i den liksom kärtfena och släpa upp den.
Mm.
Och efter det sen så blev jag lite intresserad av de här andra böckerna. Och sen när jag kunde läsa så har jag läst den flera gånger, den här boken då. Efter det, och den fanns i hyllan. Det var egentligen enda boken som fanns i hyllan då, som var det här slaget.
Mm.
Så det här Tor Heyerdahl är en av dem, ja.
Just det, fint så. Men det här var alla frågor till dig, även min egna fråga. Jag måste nog faktiskt säga här efter den här intervjun att jag är riktigt tagen. Jag var en oerhört spännande resa. Det känns som att vi har varit på så många olika världsdelar, på så många olika öar, grottor och allt annat möjligt. Så det här var en riktigt givande intervju för mig att göra, för att den var full av inspiration och så vidare.
Prima, tack så mycket för det, Johannes.
Ja, det var fantastiskt. Och hörru Patrik, jag måste ju önska dig lycka till nu i framtida resor och förhoppningsvis för dig som för många andra de här intervjuar. Många som jag intervjuar håller på musik och allt annat möjligt. Så deras arbete står ju på paus för tillfället, men som vi var inne där på i början så står ju också ditt arbete på paus för tillfället. Så det här, alltså, jag hoppas att coronan blåser bort så snabbt som möjligt, även sett till dig. Så det här, alltså, att du får bege dig ut på nya äventyr och resor.
Tack ska du ha för det. Jag ser fram emot de situationerna hela tillfället.
Och stort tack för intervjun, Pata.
Hej, tack så du ha, Johannes. Vi hörs igen.